Skönheten kommer inte alls inifrån. Den syns ju direkt på ytan. Jag har ju varit, kanske inte chubby, men lite trind kanske man kan säga.
Beach 2020 kom i psykologisk form.
Det är faktiskt så här nu att Beach 2020 ser fram emot mig.
Välkommen till podden Hälsa för ohälsosamma med mig, David Ebrard. Jag är läkare, chef på Maria Beroende och har nu snart ett år som programledare för den här podden. Och idag ska vi prata om träning. Igen kan man säga. För en del tränar ju för att få bättre kondition, i alla fall säger de det. Eller så ska de vara med i Vasaloppet eller något annat utmanande lopp. Eller så finns det ju de som påstår att de tränar för att de ska bli friskare, de ska leva längre. Det är inte så många som vågar säga att de faktiskt mest tränar för att de ska bli lite snyggare. Ska jag, eller hoppas på att få magrutor eller sådana här grejer. Det hade jag tänkt att vi skulle prata om idag.
Men vad gör du och jag här?
Vad gör du här? Och då kan vi passa på att introducera Rickard Olsson som till skillnad från mig som är amatörprogramledare. Du är ju programledare på riktigt, men det är inte därför du är här. Utan du har berättat i tidningen att du har följt ett program som heter 16 Weeks of Hell. Och anledningen till att du gör det är just för att få magrutor. Det är ju inte så många som skulle säga det.
Nej, jag tror att jag sa i den artikeln också att skönheten kommer inte alls inifrån. Den syns ju direkt på ytan, faktiskt. Ja, ja. Så att, jo, jag har gjort det här. Mycket fåfänga, ska jag säga. För att för en gångs skull kunna sätta på mig ett par badbyxor på stranden och gå utan flackande blick.
Men det är jättekonstigt. Varför jag, nu hör du ju saken. Lyssnarna vet ju att jag också har gått 16 weeks of hell.
Just det.
Och jag gjorde det också för att få magrutor. Men det var inte jag som ville det. Det var min fru som ville att jag skulle få magrutor.
Ja, då ställer man ju upp.
Ja, då får man bara ställa upp. Så är det ju. Nej, men det är ju jättekorkat att göra det på hösten. Varför gjorde du det inte på våren?
Ja, men jag var nyseparerad, 52 år gammal. Det är bara check i alla boxar faktiskt. Nej, men sen så, om jag ska vara helt ärlig, så har jag haft det på någon slags bucket list också ända sedan jag var 35-40. Det vore kul att någon gång se ut så där som Peter Sipen gör när han tar av sig tröjan och i diskjockeybåset. Så att det fanns,
och det hör till saken att Peter Sipen är äldre än du och jag.
Ja, precis. Och hård som ett boxerarsel på magen.
Så det är fullt möjligt.
Det är, men han har ju hållit i sig. Han har ju sett ut sådär i alla år. Jag har ju varit, kanske inte chubby, men lite trind kanske man kan säga. Kan man ta helt lite ord.
Ja, vi återkommer till det. Men så har vi en ytterligare gäst här, psykolog Kristin Öster.
Hej.
Du jobbar på något som heter Psykologfabriken i Stockholm.
Precis.
Och vad säger du om att träna för att bli snygg? Är det en bra motivation?
Ja, det kan ju vara det. Alltså jag tänker så här att många, så här, det är inte ett problem om det inte är ett problem. Många tränar nog för att bli snygga. Desto fler känner sig nog snyggare när de tränar. Och lite oavsett hur kroppen ser ut. För när vi tränar får vi massa endorfiner, vi mår bättre. Och då är det också lättare att känna sig nöjd med sin kropp. Det jag tänker är att om man tränar för att bli snygg, men ändå är någorlunda nöjd med hur kroppen ser ut, lite oavsett form, så tänker jag att det är väl helt fine. Men om den här viljan bottnar i ett missnöje med kroppen, så tror jag att det kan bli ohälsosamt i längden.
Då pratar vi ortorexi och alltså ätstörningsproblem i den delen.
Ja, det blir liksom dess mest extrema form. Men även, jag läste någon studie som visade att 42-63% av befolkningen i västländer är på något sätt missnöjda med sin kropp. Så folk går liksom överlag med ett missnöje med kroppen, många. Mm. Och då om man går och tränar för att bli snyggare, så är ju risken att man liksom förstärker den här bilden av att min kropp inte dög som den var innan.
Om man inte lyckas. Och då lyckas man träna för att bli snygg i 16 Weeks of Hell till exempel.
Ja, det gör man. Jag har ju tränat i många år. Till och från, och åkt Vasaloppet och gjort allt det där som du räknade upp också, en svensk klassiker, haft PT och sådär. Men sen så, det är ju mycket, väldigt mycket maten också, det är inte bara träning. Och det fanns en tid när jag köpte alla sådana här Men's Health och alla sådana där tidningar. Och övningarna ser ungefär likadana ut vecka för vecka i vad de tidningarna. Och så längst ner så står det, fast det är i köket man bygger magrutor. Så väldigt mycket, om man nu ska prata fåfäng träning, handlar ju mycket om mat.
Mm. Och då kanske det är på sin plats att förklara vad 16 Weeks of Hell går ut på.
16 Weeks of Hell, det är en väldigt stabil ledstång att hålla sig i om man vill komma i bra form och bygga bra fysik. Det är ett väldigt tydligt träningsprogram. Där man har en app där tränaren visar exakt vad man ska göra. Det är inte så jättetunga vikter, men det är jobbiga övningar. Och det är ganska ofta på gym. Det är långpromenader en timme varje dag i 112 dagar. Och det är man får en väldigt tydlig meny på vilka maträtter man ska äta. Så det blir väldigt mycket jalapenos. En rätt kan bestå av 50 gram jalapenos, 30 gram fetaost, 170 gram kyckling och sen bönpasta 30 gram.
Är det gott?
Det är gott. Jag äter det alltid kallt, aldrig varmt. För jag har levt också, jag reser så pass mycket och så har jag ingen fasta tider någonstans. Det är olika vecka för vecka. Så jag har investerat i en liten kylväska som är anpassad för mina matlådor så jag kan vara ute på vift i 3 dagar med det. Så 16 lördagar i rad har jag stått och gjort matlådor för söndag, måndag, tisdag här faktiskt. Så det tar mycket tid.
Det tar ju väldigt mycket tid. Det här går ju, men med det sagt kan man säga, jag har ju som sagt också gjort det här. Mm. Och det tar ju 3 timmar per dag det här. Alltså bara träningen. Så det är klart att det vore ju väldigt konstigt om man inte lyckades.
Ja. Nej, men det som är grejen, jag var ju nyskild och har en 16-årig dotter. Så jag har ju kunnat gått in i det här och vara helt kompromisslös med det. För det tar så pass mycket tid. Men hur du, med ditt schema, hur många barn har du, David?
Jag har 9 barn.
9 barn. Med hur många fruar?
Ja, men jag och min fru har 5 barn. Och så hade jag 4 innan vi träffades.
Ja. Och så är du överläkare?
Ja, jag är chef på Maria Beroende Klinik. Ja. Nu är det du som intervjuar mig.
Jag sa det. Men hur kan man vara närvarande i något? Ja, jag kan få tid till det där?
Ja, då kan jag berätta vad jag gjort. Jag jobbar ju som sagt med Maria, men jag bor borta i Vasastan Östermalm. Så jag har tagit min powerwalk till jobbet varje morgon.
Okej, ja, men då har du bettat av den där.
Så den fixar jag där. Sen har vi gym på jobbet. Men det har ju blivit så för att de här träningspassen tar ju minst på slutet 72 minuter med inklusive lite pass på 1,5 timme. Men då har vi ett gym där och jag kan inte ta 1,5 timmes träningspass på lunchen. Men då har jag tagit 4 av 12 övningar där och sen så 6 på morgonen innan jag körde min powerwalk så tar jag 4 övningar. Och sen så när barnen har gått och lagt sig så tar de 4 sista övningarna.
Ja, men du har klarat av att vara närvarande pappa fast du har 60 år.
Exakt, men närvarande make, kanske mer tveksamt.
Luktar du illa?
Nej, absolut inte. Tvärtom, jag duschar hela tiden.
Men,
i munnen. Det är ju så att när man äter den här kosten, som de flesta äter ju 1200 kalorier per dag, vilket är extremt lite. Men nu har jag ju den förmånen i det genetiska lotteriet att jag hade ju svultit ihjäl om jag hade levt under stenåldern eftersom jag behöver så många...
Ja, men du tappar...
Jag tappar så mycket vikt. Så jag fick äta 4 000 kalorier per dag. Så att det blir lite skillnad. Men okej. Okay.
Men du fick ketos och började lukta illa i munnen?
Nej, i och med det så fick jag inte det.
Nej, du fick äta kalorier istället.
Jag fick äta jättemycket kalorier. Men nu ska vi inte prata om mig.
Nej, förlåt. Utan, jag var tvungen att beta av det bara.
Okej. Okay. Kristin, är det här, vi pratade om motivationen. Då Rickard har ju motivation.
Är det ett sunt beteende? Det är det vi
beslutar. Är det sunt?
Är detta sunt?
Jag återkommer till där jag började. Var i bottnar liksom viljan att bli snygg? Jag tror ändå att det är viktigt för att kunna avgöra om det är sunt eller inte. Men också, för du började prata, Rickard, jag var nyfiken. Så här, du ser fram emot Beach 2020, när du ska gå där på stranden utan flackande blick.
Det är faktiskt så här nu, att Beach 2020 ser fram emot mig.
Vad tänker du ska hända mer på den här beachen?
Nej, inte så mycket mer faktiskt. Hur många... somrar är det inte som man, när man ska sätta på sig badbyxorna eller gå ut så här, så känner man fan, jag skulle ha liksom, så. I alla fall jag, och jag tror många med mig också. Och det slipper jag göra nu. Jag tror att jag kommer att kunna gå, och det här låter ju så ytligt och på alla sätt och vis, men det är ju det också. Jag kommer att kunna gå lite mer rakryggat på något vis, så här, lite självsäkrare. Det kommer ju ett annat självförtroende med det, det ska man inte sticka under stol med.
Och
jag ska också säga så här, jag tycker också att det är roligt att leka med det fåfänga i att jag har gjort det här. Så det finns flera bottnar i det, ska jag säga.
Det är också härligt. Det är också härligt för dig att liksom, det är kul att gå det här programmet.
Ja.
Men för det jag tänker på är, om man nu så här, om man är en annan Rickard, kanske går där på stranden, liksom, om vi tänker då beach 2019, när man är liksom lite mer då, om man är missnöjd med sin kropp.
Ja, man fatshamar sig själv lite.
Man fatshamar sig själv, man kanske inte vågar gå fram och bjuda någon ut på lunch om det är liksom dating som man är ute efter.
Det ska man inte göra på badstranden.
Kanske inte ska göra, men okej, på krogen då. Ja. Och så tänker jag, okej, men om det är liksom utseendet som hindrar mig från att göra någonting som är viktigt i livet, till exempel att ta första initiativet för att skapa en potentiell ny relation. Mm. Och så tänker jag, men då, om jag bara får det här sexpacket, då kan jag göra det. Och så kommer man till beach 2020 när man har den här perfekta kroppen. Och då kan man också fundera på, är det verkligen det som liksom hindrar mig? Kommer jag nu ta de här inviterna? Eller är det, kan samma Rickard nästa sommar ha den här ölmagen kvar? Det är en annan Rickard än du nu som vi pratar om. Och ändå ta de här inviterna till att gå på en dejt, till exempel. Alltså det viktiga beteendet, tänker jag ändå då, är att våga sätta på sig badbyxorna, att gå på stranden, att ta de här viktiga kontakterna. Mm. Att det kanske är viktigare än själva kroppen.
Du menar att kroppen skulle inte skänka någon omedelbar självkänsla i alla fall?
Nej,
och det finns ju en och annan som är rätt chubby som är helt obrydd i att ta de här inbitarna.
Ja, precis. Jag tänker, om man gör en analogi till självkänsla. Mm. Alltså om någon kommer in och säger, men jag skulle vilja ha, jag har så dålig självkänsla. Det finns en massa saker jag vill göra här i livet, men jag vågar inte, för jag har så dålig självkänsla. Kan vi jobba med den? Mm. Då brukar psykologer säga att, men hörru du, ska vi strunta lite i självkänslan och så jobbar vi med de här sakerna som du vill göra? Och så börjar man göra de sakerna, och då följer ofta självkänslan med. Och det tänker jag att man kan behöva göra med kroppen också. Alltså vågar man gå rakryggad på stranden även om man inte är helt nöjd med sin kropp, så kommer man sannolikt bli mer nöjd med kroppen också.
Men är det inte lättare att göra det med magrutor?
Jag tänker,
du har i alla fall, eller starkare rygg i alla fall.
Ja, precis. Man får en bättre kår.
Men jag brukar skilja, det gör säkert alla, så här, självkänsla och självförtroende. Så jag vet i fanken om jag får bättre självkänsla från början av magrutorna, men jag kan ju få bättre självförtroende. Och självförtroendet är med, för mig är det som en börskurs som går upp eller ner.
Mm.
Medan självkänslan är med, det är grunden, det är plattformen i den människan man är, så att säga. Så att om man gör magrutor för att få bättre självkänsla, då tror jag problemet är större än om man gör det för att få lite bättre självförtroende. Är ni med på...
Ja, jag fattar vad du menar. Och jag kan nog någonstans hålla med. Vad säger du, Kristin?
Jo, men jag tror det. Men risken är ju att om man har en självkänsla och man har kopplat ihop den ganska mycket med hur man ser ut, så finns ju en risk att om jag har ett liksom inneboende missnöje med kroppen, går och tränar för att bli snygg, får sexpacket, men kolla, jag har ju ett gäddhäng också.
Mm.
Alltså det finns alltid någonting nytt som man kan vara missnöjd med över sin kropp. Och att då försöka komma åt liksom självkänslan via träningen riskerar att... Liksom, förstärka bilden av att kroppen är viktig för att jag ska vara nöjd med mig själv.
Ja, det håller jag med om.
Det finns ju ett psykiatriskt tillstånd som heter dysmorfofobi, så där ju tyvärr vissa av de här personerna hamnar hos plastikkirurgen, därför att de tycker att om jag bara rättar till den här näsan som de tycker är helt felaktig, så, och så är, det löser aldrig problemet. Det är det egentligen du säger, fast utifrån ett motionsperspektiv.
Ja, men precis.
Men det kan jag säga att skev självbild har jag fått med det här 16 Weeks of Hell också. För jag står ju och vill bli bättre hela tiden. Så står 52 år gammal i en hotellspegel och ledar ådror på underarmarna och sådär. Man sitter och spänner och liksom i olika vinklar så skuggan ska falla ner. Så där. Det är ju jättefånigt och löjligt. Och jag vet om det, men jag tycker att det är lite roligt att göra också. Och så står man och håller på och... Ja, vad var det jag skulle komma till? Jo, att jag tycker att jag är lite för tjock då, i då i sammanhanget. Så, nej, lite bättre. Och så ibland när jag visar hur jag ser ut för folk, då säger de så här, helvete!
Mm.
Så de är jättenöjda, men jag är inte nöjd. Så man får ju en Det är lätt att gå bort sig i självbilden, helt enkelt.
Precis, man kan ju alltid bli lite smalare.
Exakt!
Lite antyden till anorexi.
Ja, ja.
Men jag tycker du säger någonting...
Anorexi med självironi, självdistans. Kan man ha det?
Det kan man ju ha, kanske.
Och det är viktigt att behålla den, tror jag. Men du säger någonting annat som jag tror också är viktigt när vi pratar om träning och hur jag ser ut och varför tränar man. Och det är att du verkar tycka att det är lite kul.
Jag tycker det.
Ja, och jag tänker att träning som bygger på att man vill uppnå någonting som man tycker är roligt, för att det är roligt, ja, men då go crazy. Men om det bottnar i en, alltså, mer ångestdrivet. Mm.
Mm. Och då kommer vi till den frågan som jag faktiskt hade här. Vad är den bästa motivationen för att träna? För det här är ju en motivation, liksom snygghet, men också... Ja, har du någon idé om det, Kristin? Vad är det bästa motivationen? Vet man det?
Ja, men det finns ju ganska mycket forskning på hur man sätter mål på ett bra sätt så att man kan hålla motivationen vid liv. Men också, jag hade en lunchdiskussion nu innan jag kom hit. Och att man ska skilja på träning och motion. Så motion, det är ju någonting vi gör för att det är sunt. Alltså det kan ju vara att gå vardagspromenader. Men träning, det gör man ju för att bli bra på någonting. Alltså att man vill uppnå någonting. Och där tänker jag att sätta ett mål, det är ju jätteolika för alla. Men vad är det jag vill uppnå? Är det att göra liksom en sån här muscle up? Är det att jag vill kunna få en stark kropp så att jag kan leka med mina barn? Men att försöka koppla träningen till någonting som känns personligt viktigt, det tror jag gör att man håller det här vid liv längre. För jag är nyfiken på, hur har ni liksom... Håller ni ut? Har du fortsatt, David?
Ja, men jag gjorde ju klart det här 29 november var jag färdig efter 16 veckor. Så nu är jag i vecka 18, kan vi säga, efter 16 weeks of hell. Nej, men jag är ju helt förändrad på de här 16 veckorna. Det blir obehagligt för mig att äta någonting annat än det jag ätit de senaste 16 veckorna. För jag har varit så otroligt mentalt inne i att det här är det jag ska äta. Det här är det. Och så nu har jag inte tränat idag. Då blir jag så här, vad är det här? Varför har jag inte tränat? Så man förändras ju rätt. Det är rätt intressant att det är så långt program. Det är så pass långt att man hinner ändra sitt mindset.
Och byta vanor. Det tar ju lång tid att byta vanor. Mm. Och det är väl det man hinner göra. Helt
man enkelt. Hinner det på 16 veckor i alla fall.
Men jag har länge sagt så här att jag tränar för att åldras i en stark kropp. För att muskler, har jag förstått, är mycket viktigare än kondition på åldershöst. När man byter lårbenshalsen och sådär. Gå upp för en trappa orkar man, men du bryter dig liksom. Mm. Så därför är styrka viktigare. Men... Under den sägningen att jag tränar för att bli åldras så vill jag ju ha en snygg kropp nu. Och då tänker jag så här, jag är 52 år och så tar jag fram de här magrutorna nu och får den matchvikt jag ska ha. Och då kan jag liksom reglera det där resten av livet, förhoppningsvis. Mm. Så det finns också en tanke med det, förutom den fåfänga.
En sak som jag noterade, är inte det här ett rätt manligt sätt att banta på, eller vad man ska... Nu säger ju 16 Weeks of Hell väldigt tydliga med att vi bantar inte, nej, vi bygger fysik.
Precis.
Men om vi ändå säger det, vad tror ni om det? Det här är ju liksom lite extrem varianten.
Majoriteten av de som är med i 16 Weeks of Hell är ju män, det ska man inte sticka under stol med. Och inte killar heller, utan män. Mm. De flesta är runt 40-50 år. Det är inte så många 25-åringar. Och de som är 25-30, skulle jag säga, de är ganska överviktiga och vill få bra resultat på kort tid. Kanske har försökt länge och sådär med viktväktarna, men inte klarar av det. Då är det här en bra ledstång, väljer jag att kalla det. För att om man viker av från från vägen så gör man ett medvetet val.
Men jag tränar inte på CrossFit-gym, men har någon av er varit på sådana? För där tänker jag, hur är könsbalansen där? För det tänker jag är lite likt.
Men det kommer väl mer och mer, blir inte det mer? Tjejerna kommer dit också mer och mer. Och jag tror att bara ordet 16 weeks of hell avskräcker rätt många kvinnor, om jag ska vara helt ärlig. För att det låter som ett helvete som man måste gå igenom. Varför ska man gå igenom ett helvete för att bli snygg eller för att få en tränad.
Men så är det
tränad.
Säkert, att det är liksom, man kallar det för olika saker. När kvinnor bantar så säger man att man bantar.
Mm. Men för oss är det ett helvete.
Okay.
Men jag tror själva idén, alltså att viljan att ha en snygg kropp borde vara ganska lik för män och kvinnor.
Ja, och det är kvinnor som går igenom det här programmet, ska jag säga också. Det är ju verkligen, det är Instagramkonto. Så är det.
Men det här, snygg kropp, det är ju om man går så här klassiska könsroller, så ska ju kvinnan vara snygg och mannen ska vara
stark.
Eller någonting annat. Är det här ett uttryck för någon jämställdhet, att det har ändrats? Att är det så att män är mer fokuserade på att vara snygga idag? Förstår ni frågan?
Nej, men helt, ja. Ni tittar på mig båda två?
Nej, jag tittar på er båda. Jag skälar som har till fel.
Det har blivit okej, i alla fall upplever jag det, med manlig fåfänga. Mm. Förut så var ju det, när jag växte upp i arbetarstaden Gävle, då var det ju liksom töntigt att vara fåfäng. Mm. Utan de där magrutorna, de skulle bara finnas där, sådär, och, helt enkelt. Mm. Så att, det har blivit okej att killar sminkar sig idag. Det är också liksom, det, så hela den grejen, det är ju ett framsteg att män också får vara fåfänga, tycker jag.
Mm. Ja, men precis. Så det, att få bry sig om sitt utseende, att få vilja vara snygg. Men samtidigt är det ju synd om också den här, alltså vi har också ganska skeva, smala samhällsnormer för vad som är en snygg kropp. Och det tänker jag, då är det ju synd om män också ska tvingas in i det här som kvinnor länge har.
Men är det så farligt att vilja vara snygg? Det är min fråga. Är det så farligt?
Ja, men det behöver inte vara det, men när viljan bottnar i ett missnöje med kroppen som den är nu, då skulle jag säga att det kan bli problem.
Men då är det ju det man måste jobba med.
Precis, men att vilja vara snygg, att så här, jag menar, jag sminkar mig varje morgon, kan också gå osminkad. Mm. Är det då fel att jag sminkar mig? Nej, för det är inte ett problem just nu. Men den dagen jag inte kan gå ut från mitt hem för att jag inte har sminkat mig, ja, men då blir det ett problem. Och har jag de tendenserna redan, ja, då kanske jag borde aktivt sluta sminka mig, för att annars förstärker jag bara den bilden.
Men om jag får sticka ut hakan lite grann.
Absolut.
I natur, alltså vi av naturen är vi ju inte gjorda för att bli tjocka eller feta eller så, utan hade vi levt som apor fortfarande, då hade vi tränat på ett naturligt sätt. Nu blir vi stillasittande, folk tränar inte, folk blir lite tjocka och överviktiga, men det ska vi inte få prata om, för då shamear man dem. Men är inte det bättre att man nästan att man har ett ideal, ett kroppsideal, så vi vet det här är normen för hur vi ska se ut då.
Om vi hade levt på stenåldern eller före det, då skulle vi alla ha sett ut så.
Men kroppen är fortfarande skapt för att se ut så. Mm. Den är inte skapt för att vara överviktig. Dit har vi inte kommit än. Skelettet är inte där.
Men då är det så, då kanske vi, om man får vara djävulens advokat,
shamear
de som är överviktiga genom att då vara väldigt fixerad vid det här.
Ja, jag vet, men det kanske är bra att ha ett ideal, menar jag.
Ja, ja.
Och förhålla sig till. Men vi säger alltid att kroppsidealet är så fel, och hur de ser ut på modemagasin och allting, så det är så fel. Vi ska bejaka det andra. Jaha.
Men ett exempel som, är, som blir problematiskt nu, det är en norm att som tjej vara både stark och smal. Och om man då går till en PT och så får man ett program för att bli stark, då är risken att man blir stor. För att man får
muskulös.
En massa muskler. Ja, man blir muskulös, och då faller smalhetsidealet.
Men är inte det också mycket mer okej då att en tjej är muskulös än om vi säger det här smalhetsidealet är inte lika uttalat? Eller har jag fel
där? Det är fortfarande så uttalat att man då känner
du ska vara
att
muskulös jag är och smal samtidigt.
Ja, precis. Och då blir det ju svårt.
Men det är som en kille som ska ha magrutor utan att träna, för han ska inte vara fåfäng.
Ja, vad jag menar med att vi ser ju olika dana ut, men att maximera sin kroppsfunktion. Om man har breda höfter så kan du inte få smala höfter automatiskt. Liksom. Men att ändå optimera din kropp utifrån de förutsättningar du har.
Men jag tror ändå att det är bättre då att utgå ifrån det här sundhetsidealet. Alltså en vilja att vara sund snarare än att bli.
Ja, ja. Men det, och det ena behöver inte utesluta det andra heller.
Men inte bara så här. Ja, det kanske är bättre. Det är mer komilfå, moraliskt korrekt att så. Men om vi återgår till det här motivationen. Vad tror du? Alltså jag är ganska övertygad om att du är ganska unik, Rickard, som går ut och säger jag ville få sixpack. Liksom. Men är det inte egentligen så att väldigt många av dem som säger att jag tränar för att jag ska vara sund egentligen tränar för att de blir snygga?
Så är det säkert.
Men är inte det i så fall rätt bra motivation? Om folk gör det här så måste det vara för att det är en bättre... Skulle man inte gå ut och säga, men det är okej, träna för att bli snygg. Det kanske har bättre impact på folk än att säga. Det är lite som det här med att röka. Alltså det är väldigt svårt att gå på en tonåring och säga du ska inte röka för du får lungcancer när du är 55. Det vet inte tonåringen vad det är, 55, det är liksom ett annat liv. Då säger man så här, du ska inte röka för du får taskig hy och du får inga kyssar för du luktar illa. Alltså det är lite samma, det kanske till och med är effektivare att använda det här som motivation.
Det är säkert effektivare, men då är det ju att om du röker inte för då blir du ful. Men om någon säger till mig, träna för då blir du snygg. Det jag hör då är ju så här, men jag är inte tillräckligt snygg nu. Och då blir jag ledsen och då blir det ångestdrivet. Alltså jag tänker att det är klart att man får vilja vara snygg. Det är klart att ett av ens
men
mål...
Men är inte det lite överkänsligt? Så här, blir snyggare. För det kan man ju tycka att man blir snyggare. Jag menar, jag tycker att jag var rätt adekvat snygg. Men jag är lite snyggare efter att jag har tränat.
Men jag tycker att man ska försöka vara kompis med sin kropp. Så att det är klart att man kan tycka att man är lite snyggare när man har ett sexpack, men att man ändå känner sig helt okej och vågar gå på stranden med badbyxor när man inte har sexpacket. För att saker och ting händer också med kroppen. Vi kvinnor föder barn. Mm. Det förändrar hur kroppen ser ut. Man blir äldre.
Så är det.
Och då är risken att man blir liksom att det tar överdrivet, att det skäl överdrivet mycket från en självbild.
Jag tänker bara så att det finns ju ändå rätt mycket för oss. Vi har haft Anders Hansen här, vi har flera som pratar om hur viktigt det är med motion och träning. Är det inte rätt bra, även om det nu är så här att det här handlar om att okej, du blir snyggare, du blir starkare, alla grejer som gör. Alltså vad jag hör lite så här mellan raden är att man ska inte vara så kroppsfixerad, men om kroppsfixeringen leder till det goda att du faktiskt, jag har ju märkt till exempel, vi börjar i den här 16 weeks of hell, man gör någonting som heter gravity boots.
Ja, man hänger upp och ner.
Man hänger upp
som
och ner.
Som en apa.
Som en apa med några speciella
krokar i fötterna.
Och så gör man sit-ups uppåt och hängande. Från början, jag hängde ju slängde som ingen sa, jag kommer inte upp överhuvudtaget. Efter 16
som en lutfisk.
Som lutfisk. Efter 16 veckor jag har 54 stycken på 6 minuter. Mm. Utan problem. Är inte det jättebra? Även om man drivs av att det här ska bli snyggare. Alltså, om man kan säga så här, gör det av vilket skäl som helst. Du ska bli snyggare. Fantastiskt. Det är ändå ett ideal som är bra, tänker jag.
Men så länge som det känns som en rolig drivkraft snarare än en ångestdriven drivkraft. Mm. Och det tänker jag, det är ändå en viktig skillnad.
Skulle du kunna tänka att kan det vara så att den är ångestdriven i början, men när resultaten kommer så blir den mer och mer lustdriven?
Jag skulle nog säga att det är vanligare att det är tvärtom. Att det är lustdrivet i början, men sen går det över till att bli liksom lite ångestdrivet.
Men jag tänker också, det händer ju också, förutom, nu pratar vi bara det fysiska liksom, och hur man ser ut. Det händer ju också grejer, om man tittar på sådana här statyer av de gamla grekerna, Aristoteles och Platon, de motionerade verkligen mycket innan de satte sig att tänka. Så man blir ju också mycket bättre i tanken.
Ja.
Och det hänvisar ju Anders Hansen också till.
Precis, Anders bygger ju hela sin...
Mycket av det i alla fall.
Alla bokframgångar bygger på just den teorin.
Ja. Men, ja. Nej, men jag kan bara känna att det här, för det som är risken om man, alltså jag förstår att det är lite sticker ut och säga att man ska göra det här för att bli snygg, men det kan ju också vara en väldigt enkel drivkraft. Att det kanske är lättare att göra det här för sig. Men nu ska jag bli snyggare på de här veckorna som jag gör det här. Och det märks ju rätt fort. En sak som man märker i 16 Weeks of Hell, det är ju att alla mår bättre. Mm. Alla som har gjort det här. Som vi har ju sådana här, man träffas efter 8 veckor. Varenda en är så här, fantastiskt. Jag är så mycket mindre trött, jag mår mycket bättre. Och sen om drivkraften var att bli av med 20 kilos övervikt, fine.
Mm. Ja, och alla är ju liksom inte som du och jag ganska bra från början. En del är ju riktigt överviktiga.
Vi hade ju en kille, han gick ner 40 kilo på 16 veckor. Det är helt fantastiskt. Mm.
Men vad jag menar, vi har ju tagit hela mitt liv så har man ju tagit väldigt stor hänsyn till att inte säga att man ska ha fåfänga som drivkraft. För då kan folk bli ledsna, de kan ta illa upp och så blir det anorexi eller fat shame, man ska inte heller göra. Liksom,
och så är det ju det patetiskt med medelålders män och kvinnor som vill vara snygga, eller hur? Det är ju den allmänna hållningen.
Men det kanske inte är helt fel att säga, att använda fåfängan som drivkraft.
Och kanske om det är en av flera drivkrafter. Alltså, och jag är inte emot att man ska träna. Alltså, man vill vara snygg.
Vi är alltid så rädda för att säga det.
Jo, ja, men precis. Men det jag tänker är, för ni nämner ju en massa andra saker också. Så här, vad är då motiverande? Jo, något som är motiverande är att sätta tydliga mål, som prestationsmål. Och ett sånt kan ju vara då vikt eller magrutor. Men David, du nämnde ju också de här,
Gravity boots.
Det är en övning.
Ja, från början kunde jag inte göra en enda. Sen kunde jag göra 10 stycken på 6 sekunder.
Kanske 3 på 6 minuter.
Det är jättemycket. Ja, bra jobbat.
Det är en stor skillnad.
Och det gör ju att vi sätter den typen av mål och liksom når dem. Det är ju också väldigt belönande. Och man märker att hälsan blir bättre. Så det är ju jättebra. Men att para olika saker. Och framförallt att det är liksom det här lustdrivna. Alltså jag går till träningen för att jag vill se resultat. För att jag vill kunna göra fler sådana där. Snarare än jag går till träningen för att jag känner mig så tjock och ful just nu.
Och det som har hänt nu, det som David sa, att du har inte tränat idag. Jag har inte heller tränat idag. Det gör att jag känner mig så tjock och ful redan direkt. Faktiskt. Och skammen att inte... Kommer jag att hinna här nu under eftermiddagen?
Det är... du får boka av det här podden. Ja. Nej, jag kan inte. Jag måste träna.
Så djupt har du satt sig. Ja.
Men inte det... Du är läkare. Inte det så att man blir endorfinberoende? För det känner jag också igen från när jag tränar mycket. Att jag känner mig liksom äcklig om jag inte tränar.
Jo, det är nog så att alltså, det sker någon form av endorfinutsöndring. Och just när du gör den här extrema träningen, för det ska man komma ihåg, det här är ju tung träning. Det är inte så svåra övningar som Rickard var inne på, men det är väldigt
det är tiden det tar.
Ja, men också 6 minuter med chin 6x6 i 6 minuter, 6 i 6 minuter, det tar ju, du är helt slut när du är klar liksom. Och sen så gör man 12 sådana övningar på raken liksom.
Men man blir en junkie.
Ja, man blir lite junkie, men det är väl en ganska bra typ av junkie.
En ganska bra, om den inte går överstyr, förstås.
Ja, det är klart. Det är som Rickard säger. Plötsligt så tänker man så här, oj, jag har fått lite större biceps. Men de är fortfarande väldigt små i förhållande till vad jag vill. Och så ändrar man det där hela tiden. Det håller jag med om. Den risken finns ju.
Och det får man nog hålla lite koll på.
Det är där självironin kommer in. Lite att man gör, man tycker att det är lite kul att vara 52 år och stå så där och flexa i hotellspegel också.
Det känns betryggande att du har självdistansen.
Ja, men det finns ju flera bottnar i det. Det är liksom, om det bara är för att bli snygg, ja, men det är inte heller bra såklart. Liksom. Det är någonting skevt i det. Men du får ju någonting annat på köpet. Och så gör man, så har jag gjort på jobbet och allting. Så jag visar ju min utveckling på jobbet och drar upp tröjan så de får titta. Och anledningen till den här artikeln som kom också, det var ju för att jag hade lagt upp på Instagram. Och du vet, då sätter jag ju press på mig själv och projektet blir liksom någonting annat än att jag bara gör det för att få magen ut.
Men jag tänker så här, det här med att berätta, men det här bara att du säger det, det är ju någon form av tabu som du bryter här. Man får inte berätta att man vill bli snygg.
Är det så?
Ja, det kanske är så. Som man i alla fall så tror jag att det är väldigt traditionellt att det gör man inte.
Ja, jag har inga problem. Det kommer ju med...
För någonting som män gör, förlåt, de jämför ju tider, så här, vad sprang du på Lidingö-loppet?
Vad bänkar du?
Så här håller man på. Men man går inte runt och säger, får jag kolla dina magrutor nu? Nej. Det gör man inte.
Kolla här, jag har som ett rispapper bara över musklerna i magen. Ja, kolla. men det är roligt ju.
Jättekul.
Och man är den första killen på julfesten som tar av sig tröjan.
Ja, precis.
Det var vi två som skrattade, David. Psykologen rynkar pannan och bara nej,
jag blir ju moraltanten här förstås. Men...
Du ser lite chockad ut, Kristin.
Ja, jag är nog inte så chockad som jag ser ut. Men det som är svårt med, för jag tycker också det är klart att man ska få säga... Alltså jag tycker också att vi inte ska vara så moraliserade. Man måste få erkänna liksom att jag vill ju också säga de här sakerna, jag vill bli snygg. Men det som är svårt är ju att alltså vi har ett utbrett kroppsmissnöje i samhället och det är ett problem för många. Och det som är svårt är ju att när du, Rickard, säger så här, jag vill bli snygg, så blir ju det oundvikligen så då att man antyder att andra kroppar inte är snygga.
Fast jag säger också att jag vill bli snygg, alltså tycker jag att jag själv att jag för, liksom, ja, har exakt. En väg att vandra.
Och jag vet inte hur man kan komma runt att jag själv inte det duger. På något sätt.
Är det inte lite så här att man med i den här enorma... Och jag har full förståelse varför man har den, men den här rädslan att stöta sig med andra. Eller det är ju egentligen det vi är inne lite på. Att, ja, men ja, om jag försöker vara snygg, då kanske jag stöter mig med någon som tycker att de är jättefula. Eller hur vi nu uttrycker det. Men är det inte lite lättare om vi då återgår till självdistansen och självironin och skämtar om det här? Att man säger, ja, det kanske inte gör så mycket om någon tycker att de är... Alltså att man istället skulle jobba med de som tycker att är missnöjda med sin kropp med att ja, men det gör ingenting, men...
Ja,
jag vet inte riktigt.
Men det är väl därför man behöver jobba efter. Med det här, att bli kompis med sin kropp.
Ja.
Så om man i grund och botten är kompis med sin kropp, oavsett hur den ser ut, och det finns en massa olika sätt som man kan jobba på för att åstadkomma det. På mitt jobb, Psykologifabriken, så brukar vi ha en kurs inför sommaren, en onlinekurs som heter Beach 2020, kom i psykologisk form inför badsäsongen.
Och hur går det till? Det låter jättespännande.
Ja, men då jobbar man ju med kroppsacceptans på olika sätt.
Du får se ut som du vill, men du ska gå omkring och tänka att jag duger som jag är.
Ja, men man blir kompis med sin kropp. Till exempel så kan man ställa sig framför spegeln och titta på sin kropp och liksom aktivt leta efter tre saker som jag genuint gillar med kroppen. Mm. Det kan vara ådrorna på underarmen, det kan vara en lillfingernagel, det kan vara att man har en snygg form på ögonbrynen. Men tre saker som liksom, det här gillar jag. Mm. Och göra den typen av övningar, det finns
andra sätt också. Är inte det lite självbedrägeri?
Nej, för det verkar faktiskt funka. Att vi blir mer nöjda med kroppen.
Men övervikt kostar ju samhället jättemycket pengar. Sjukvården. Och så. Om man då säger så här, men det är helt okej att vara. Du ska vara det på alla sätt. Du duger som du är. Så här. Är inte det liksom, till och med ett samhällsekonomiskt perspektiv, förutom att det är ett självbedrägeri också, väldigt konstigt? Borde man inte säga så här, hör du, ska vi inte hjälpa dig och komma i form här till 2020.
Men då om man är överviktig, då tänker jag att då är det ju sundhet, eller det är ju för alla människor, även för smala personer, att försöka vara sund är ju det viktiga för folkhälsan. Och då till exempel om man är överviktig, så att vara sund, om man äter bra, man rör sig, motionerar, då behöver vikten inte spela så stor roll, alltså sundheten blir. Nu är inte jag läkaren, men...
Men då tappar du väl automatiskt också om du lever ett sunt liv.
Vi ska börja avrunda lite här strax, men jag bara funderar det vi säger här, för att det har ju visat sig att det är otroligt svårt att komma åt en särskild grupp i samhället som ju då kanske dels ofta äter fel saker och därmed kanske överviktiga. De har svårare att hantera alkohol, svårare att hantera tobak och röka mer. Och som inte de här motivations... All information i världen, det hjälper inte den här gruppen. Det är ofta grupper som har psykiatriska problem av olika slag som i alla fall är överrepresenterade i de här grupperna. Är det inte så att med tanke på att man ju ofta säger, men nu ska du bli sund... Det kanske är en sämre, alltså det här är bara en tanke som jag har, men det kanske är en sämre än att faktiskt gå på sig, men vill inte du bli snygg? Alltså,
kan man inte säga sund och snygg? Ja, man kan blanda ihop det. Men det är också en parameter som är viktig
just,
i det där.
Just därför att den har varit så tabubelagd. Men det kanske faktiskt så att det här skulle, det är ju en intressant forskningsstudie, skulle det funka bättre?
Ja,
precis.
En grej också som man får ta in nu, bara för, det är ju klassfrågan. Om man går ut på Djurgården och tittar en morgon, alla springer.
Ja.
Alla Östermalmar springer. Men åker ut till vilken förort som helst så är det liksom alla går till jobbet. Eller det röks mycket mer och äter sämre mat. Så, att det...
så är det ju. Och då menar man, och då är vi tillbaka till egentligen grundtemat för den här podden som vi har haft hela året. Hur kommer vi åt den här gruppen? Och skulle det här vara ett sätt att komma åt den här gruppen? För i alla fall delar av det.
Ja, men, och det beror ju på helt vad man värderar. För någonting. Värderar man att vara snygg och får den kampanjen riktad mot sig, ja, då kanske man också går till gymmet. Men om det inte... Alltså, för det viktiga här är ju om vi ska sätta mål som motiverar, så är det bättre att sätta mål som triggar någon vilja att åstadkomma någonting. Alltså någonting vi vill uppnå. Alltså positivt betingat. Snarare än någonting som vi vill fly ifrån. Och då är ju risken med en sån snygghetskampanj att för några så kommer det vara yes, jag vill bli snygg, och för andra kommer det vara, just det, jag är så missnöjd. Alltså att det kan slå fel.
Jag förstår, man skulle ha enkäter till folk som då söker för olika grejer. Så vad är målet? Vill du bli snygg? Vill du äta sunt? Eller,
snygg och framgångsrik?
Vill du kunna göra...
och sen så tar man träningsprogram utefter vad de har svarat på enkäten.
Ja, vill du kunna leva längre och träffa dina barnbarn? Kanske är för någon.
Ja, och för någon så är det jag vill ha maker ut.
Jag vill göra en muscle up.
Ja. Just det. Det kan inte jag göra, det kan jag säga. Det är det tyngsta övning man överhuvudtaget kan göra.
Det blir nästa mål.
Fruktansvärt.
Muscle up, vad är en muscle up?
En chin.
Ja.
Och när du kommer hit, då trycker du upp hela kroppen. Aha. så att det blir en dipp.
Nu beskriver ni i och för sig den här övningen
i podden.
Visuellt. Det funkar inte i en podd, kan jag säga.
Jag trodde det hade slutat nästan.
Nej, absolut inte. Du sitter här och fingrar med mobilen.
Jag skulle googla och visa dig.
Nej, men en muscle up är alltså en chin. Och en chin är att du drar dig upp med...
Till hakan. Med en stång. Mot stången.
Mot en stång, ja.
Och när du kommer till hakan... Då trycker du ner stången så att det blir som en dips.
Ja, så du drar dig ännu högre upp, kan man säga. Ja. Och det är målet för alla lyssnare. Ni som lyssnar på den här podden, när ni har efter jul, så förväntar jag mig att ni allihopa kan göra en muscle up. Tack för oss, det var väldigt roligt.
Får jag bara ha ett sista tips innan vi lägger
av? Ett tips till.
För det är apropå muscle up. När jag började med personlig tränare för många år sedan, så sa han så här... Det handlar om chins då, att göra en sån här riktig och kunna häva sig upp. Om du någon gång hänger i en båtreling och ditt liv hänger på det här att du ska kunna göra, tänk dig sista tanken då, så jag borde ha tränat, och så måste man släppa. Det vill man ju inte göra. Då vill man ändå kunna ta sig upp, eller hur?
Ja, det är jättebra. För alla er som riskerar att hamna vid en båtreling, se till att klara och göra en muscle up.
Ja, man vill inte ha den sista tanken. Alltså.
Nej. Tack så mycket, Rickard Olsson och Kristin Öster. Det var ett nöje att ha er här. God jul och gott nytt år, alla lyssnare. Och ni också.
Tack.
Tack.
Hälsa för ohälsosamma gör nu ett kort jul- och nyårsuppehåll. Och är tillbaka den 16 januari igen.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenience Store Sweden, och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.ebert@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.